الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. Vi har kommit fram till kapitel 161 från Adab al-Mufrad. Bab Fadli Ziyara. Kapitlet av dygden, eller om dygden av att besöka. Att besöka sina syskon för Allahs skull. Och där nämner författaren den kända hadithen, hadith Abu Huraira, som ni säkert har hört flera gånger. En väldigt vacker hadith. Där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sade att en man gick för att besöka sin broder i en annan stad. Så Allah skickade en ängel som satt på vägen. Och ängeln säger till mannen, vart är du på väg? Så mannen säger, jag är på väg till den här staden. Och ängeln säger då, är det på grund av någonting, är ni världsligt, någon ni'ma, någonting som du vill ta hand om? Och då så säger mannen nej, utan det är bara för att jag älskar den här personen för Allahs skull. Yani mannen säger att jag vill besöka min broder i den här staden. Så ängeln undrar, är det på grund av någonting världsligt? Och då så säger mannen nej, endast för att jag älskar honom för Allahs skull. Och då så säger ängeln att jag är ett sändebud till dig från Allah. Med informationen om att Allah älskar dig så som du älskade din broder. Mashallah. Och denna hadith finns också i Sahih Muslim. Så här berättar Rasul a.s. om den här mannen som gick för att besöka sin broder. Så Allah skickade en ängel som satt på vägen. Och den här ängeln frågar mannen, vart är du på väg? Och han säger då, jag ska besöka min broder. Så ängeln frågar varför. För det händer ju ibland att man besöker en person för att man vill ha någonting av personen. Du vill ta tillbaka någonting, du vill lämna någonting, du vill tjäna någonting, köpa någonting. Vad är det du vill av personen? Är det världsligt? Finns det någonting som du kan få ut av detta? Så mannen säger nej, det är endast för att jag älskar honom för Allahs skull. Och då så nämner ängeln belöningen. Och det är att då ska du veta att jag är en ängel. Yani ett sändebud sänd från Allah subhanahu wa ta'ala med informationen om att Allah älskar dig så som du älskar din broder. Så här finner vi den enorma belöningen som finns i att besöka muslimer och hur otroligt nöjd Allah subhanahu wa ta'ala är över dessa människor. Och vi nämnde också i förra lektionen dygden av detta att Allah azza wa jall säger att de går vägen som är god och de kommer att få det goda och de kan förbereda sin plats i paradiset. Så här nämner då mannen att han besöker sin broder endast för Allahs skull. Och då så säger han då att jag är ett sändebud med den här informationen om att Allah älskar dig så som du älskar din broder. Så här finner vi också belöningen av att älska muslimer. Att om du älskar muslimerna så kommer Allah att älska dig. Och som Sheikh Abdurazak nämner i förklaringen att den som är älskad av Allah är en person som kommer att få tawfiq. Allah kommer att ge honom framgång. Allah kommer att underlätta för honom. Han kommer att få det goda i detta liv och i nästa liv. Så det är sannolikt ett mål som vi alla ska sträva efter att uppnå. Att bli älskade av Allah Azza wa Jal. Och det kan man få om man älskar sina bröder och om man besöker dem för Allahs skull. Det har också nämnts i en annan hadith Qudsi som kan vara att lägga till här att profeten alihi afdalu salatu wassalam säger att Allah subhanahu wa ta'ala säger wajabat mahabbati lil mutahabina fi. Min kärlek är garanterad till dem som älskar varandra för min skull. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fi. Min kärlek är garanterad för dem som sitter med varandra för min skull. Och min kärlek är garanterad för, till dem som besöker varandra för min skull. Så mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala kärlek är wajib. Wajabet. Yani garanterad. Och ett löfte till dem som har dessa egenskaper. att de älskar varandra för Allahs skull, besöker varandra för Allahs skull och umgås för Allahs skull, och i vissa hadither ger och tar för Allahs skull. Det de gör, gör de för Allahs skull. Och här finner vi dygden av ikhlas, uppriktighet. Att ha ikhlas i det som man gör. Att besöka sina bröder med ikhlas. Vem korrigerar sin nia när han ska besöka en broder? Subhanallah. Någonting att tänka på. Att det handlar inte om hur mycket vi gör. Om vi gör många saker utan ikhlas och utan god avsikt, vad är det värt i slutändan? Hellre att man gör mindre, men med ikhlas. Kolla vad den här mannen fick. Ett besök i kärlek till sin broder. Han fick Allahs kärlek. Subhanallah. Så ikhlas är väldigt viktigt, att man korrigerar sin nia. Det har också nämnts i andra hadither att Allah Azza wa Jal kommer att ropa ut på domedagen: vart är de som älskade varandra för min skull? Och han kommer då att låta dem vara under hans skugga. Och de kommer att få sitta på upphöjda troner av ljus på domedagen. Subhanallah. Och Allah gör oss från dem.
Amin.
Och det här är en sunna som man ska försöka att praktisera. Besöka varandra för Allahs skull. Med jämna mellanrum. Zur ribben tazdadu hubben. Det finns en hadith som Sheikh Albani rahmahullah håller att vara sahihun li ghayri. Och det är att man ska besöka varandra med jämna mellanrum. För det kommer att öka er kärlek. Yani när en person kommer och ringer och säger: kan jag hälsa på? Jag vill bara umgås med dig och så vidare. Det, mashallah, det får personen att känna sig ärad. Eller hur? Han älskar mig, han vill besöka mig. Khalas. Öka min kärlek till honom. Att han bryr sig om mig. Och också det här att om vi inte besöker varandra, vad ska då hända med dem av våra bröder och systrar som har blivit svaga, som har blivit gärna upptagna i dunja med sina studier och arbeten, kanske inte kommer på föreläsningar, kanske inte umgås med sina bröder. De är ett lätt byte för shaitan och blir svaga. Så att man besöker dem, så gärna man påminner dem, gör tavikir, man kanske lär personen någonting som de inte visste, kanske rätta till någonting som de har gjort fel, så att vi inte lämnar varandra åt shaitan. För som profeten Muhammad alaihissalam sa, så är shaitan med den som är själv, men han är längre bort från de som är två. Och så sa han att sannoliken så äter vargen det ensamma fåret. Vargen äter det ensamma fåret. Och samma sak med shaitan, han tar den ensamma muslimen. Och det här är någonting som vi alla vet. Är du långt borta från dina bröder? Är du långt borta från duros, från moskén? Och bara umgås med folk som är dåliga? Så kommer du garanterat att bli svag i religionen. Så att då hjälper det att man besöker varandra och påminner varandra för Allahs skull. Kapitel 162. Bab ar-rajuli yuhibbu qawman wa lamma yalhaqu bihim. Kapitlet om en man som älskar ett folk men inte har nått deras nivå. Wa ash-shay bi shay yudhkar. Författaren talar här om att besöka sina gäster, att servera mat, besöka sina bröder. Och där nämndes att älska sina bröder. Och därför nämner han också nästa kapitel som handlar om dygden av att älska sina bröder. Och han nämner hadith Abi Dharr radiyallahu anhu, där han sa: ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu al-qawm wa la yastati' an yalhaqa bi'amalihim. Vad säger du, ya Rasulullah, om en man som älskar ett folk men han har inte lyckats att uppnå samma nivå som dem i gärningar? Och då så säger Rasul alayhi salatu wassalam: ya Aba anta ya Aba Dharr ma'a man ahbabt. Du kommer att vara med den du älskar. Och då så säger Abu Dharr återigen: jag älskar Allah och hans sändebud. Och då så säger profeten alayhi salam: anta ma'a man ahbabta ya Aba Dharr. Du kommer att vara med den du älskar, ya Aba Dharr. Och författaren nämner också en liknande hadith från Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, då en man kom in i moskén och han sa: "Ya Nabi Allah, mata sa'a?" Och Allah sände bud: "När är domedagen?" Och då så svarar profeten alaihi salam: "Ma addatta laha?" Vad har du förberett för domedagen? Och mannen svarar att: "Jag har inte förberett någonting stort förutom att jag älskar Allah och han sände bud." Och då så säger profeten alaihi salam: "El mar'u ma'a man ahab." Personen kommer att vara med den han älskar. Och då så säger Anas att jag har aldrig sett, eller jag har inte sett muslimerna så glada som de var den dagen efter det att de hade blivit muslimer. Ja. Så i dessa hadither finner vi dygden av att älska Allah, älska profeten och att älska rättfärdiga människor och belöningen då av detta. Så haditherna har samma budskap. Och i den andra hadithen så berättar då Anas ibn Malik radiyallahu anhu om den här mannen som kommer och säger: "Ya Rasulullah, mata sa'a?" När är timmen? När är domedagen? Och då kommer det som kallas för al-uslubul hakim, det intelligenta, visa svaret, som hänvisar personen till vad som är viktigare än att veta när domedagen kommer. Och profeten Muhammad a.s. aslan vet inte när domedagen infaller. Men han hänvisar mannen till vad som är viktigare. Och det är: vad har du förberett för domedagen? Det är den viktigaste frågan som vi alla måste ställa varandra. Vad har du förberett för domedagen? För som vår sheikh Sheikh Abdurazak nämner här i förklaringen, domedagen kommer, som Allah har lovat i Koranen. La raiba fiha. Det råder inget tvivel om detta. Och varje persons domedag börjar när han dör. Men mäte qamat qiyamatuhu, som ulema säger. Att den som dör har påbörjat sin qiyama, sin domedag. Där börjar allting, från döden, eller hur? När själen tas ut från kroppen, är det änglarna av rahma, är det änglarna av straff? Vad som händer i graven, skulle ligga på en säng av jannah, skulle ligga på en säng av eld? Skulle ha ett fönster till jannah öppet, eller skulle ha ett fönster till elden öppet? Hur ska du återuppstå på domedagen, och med vem ska du återuppstå? Och sen, var ska du gå? Paradiset eller helvetet? Så när man dör så börjar man sin färd in i nästa liv. Och din domedag har börjat. Så den viktiga frågan är inte: när är domedagen? Domedagen är redan när du dör. Men den viktiga frågan är: vad har du förberett för domedagen? Jenny, om du dör ikväll, är du redo? Har du tillräckligt med goda gärningar? Har du gjort toba? Har du hållit dig borta från synder? Så det här är frågan vi alla ska ställa oss. Vad har vi förberett för domedagen? Allah al-musta'an. Så mannen svarar och säger att: jag har inte förberett någonting stort. Den här hadithen nämner han någonting stort. I en annan riwaya så sa han: jag har inte förberett mycket när det kommer till bön, fasta och sadaqa. Jag är frivillig. Jag har inte mycket. Frivillig bön, sadaqa och fasta. Och i en annan hadith, en annan riwaya, så sa han att: jag har inte förberett mycket. Yani, min kathirin Ahmed alayhi nafsi. Jag har inte förberett mycket som jag typ själv är, vad kan man säga, är nöjd med. Jag har inte förberett mycket som jag själv är nöjd med. Men jag älskar Allah och hans profet. Den här gärningen har jag. Jag älskar Allah och hans profet. Och då så säger profeten alayhi salam: personen kommer att vara med den han älskar. Mashallah. Och det här svaret, ja ikhwa, är som Anas ibn Malikin sa, yani, det fanns ingenting som hade gjort muslimerna gladare än det här svaret. Efter det att de blivit muslimer. Självklart, deras islam var det bästa som hänt dem i sitt liv. Men när de fick höra den här informationen, att personen kommer vara med den han älskar, khalas, det här gjorde dem så glada. Och då säger Anas ibn Malikin: jag älskar Allah, jag älskar profeten, jag älskar Abu Bakr, jag älskar Umar. Men jag har inte gjort lika mycket som dem. Men jag hoppas att med min kärlek till dem så ska jag vara med dem. Subhanallah. Allah musta'an. Och det här är den sanna glädjen. Inte att vi gläds över dunya och rikedomar och sånt. Det här kommer alltid att försvinna. Allah subhanahu wa ta'ala säger: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Säg att det är med Allahs fadl, Allahs gåvor och Allahs rahma. Det är detta som vi ska glädjas över. Och det här är bättre än det som vi samlar på oss. Än i dunya. Det vi samlar på oss i dunya. Det kan göra oss glada. Men vad är den riktiga glädjen? Det är Allahs fadl och Allahs rahma. Allahs vägledning. Och vissa salaf säger här Koranen. Islam. Det här är det som ska göra oss glada. Sann lycka finns i islam. Allting annat kommer att försvinna. Wallah al-musta'an. Så här nämndes att personen kommer att vara med den han älskar. Vissa lärare säger här ordagrant att du är yani, med Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och andra lärare säger att du är där profeten är. Och han är i Jannah. Taib, du är muslim. Du älskar honom. Du är i Jannah. Även om du är på lägre nivå. Så är ni på samma plats. Och andra lärare säger nej. Du kommer att vara med honom. Och ett bevis på det är också hadithen som finns i Muslim med Ahmed. Hadith Aisha radiyallahu anha. Där hon berättar om den här mannen som kommer till profeten alayhi salatu wassalam. Och han säger, ja Rasulullah. När jag går hem så kan jag inte sluta tänka på det. Jag längtar efter att få se det igen. Subhanallah. Och jag är rädd att när du dör och jag dör så kommer du att gå in i Jannah, högsta Jannah. Och om jag får gå in i Jannah att jag kommer till en lägre plats där jag inte kommer att se det. Subhanallah. Och då så var profeten tyst alayhi salatu wassalam. Han sa ingenting tills Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade den här versen وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. För den som lyder Allah och sänder budet. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّيقِينَ وَشُهَدَى وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Att de som lyder Allah och sänder budet kommer att vara i sällskapet av profeterna, av siddiqin, de sanningsenliga, av martyrerna och de rättfärdiga, och vilket gott sällskap. Så här har vi, vad var mannens fråga? Han var rädd för att inte vara med profeten Muhammad a.s. Och här fick han en väg till att kunna vara med profeten alayhi salatu wassalam. Och vad är det för någonting? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Det som lyder Allah och sänder budet. Halas, då är du med Allah och sänder budet. Du är med dessa, med i paradiset. Martyrerna, siddiqin och salihin. Så att det handlar också om lydnad. För älskar du Allah kommer du lyda Allah. Älskar du profeten Muhammad alayhi salam, du kommer att följa honom. Och ju mer du älskar honom, ju mer kommer du följa honom. Och ju närmare kommer du att vara honom i nästa liv. Så det här är en viktig punkt, att man rannsakar sig själv. Älskar vi Allah mer än allt? Älskar vi profeten alayhi salam mer än oss själva, våra barn, vår familj och allting? Gör vi det? Och följer vi profeten Muhammad alayhi salam? Gör vi det? Det är också en fråga vi måste ställa oss. För att kärlek till profeten alayhi salam, det är inte bara att man lägger ett hjärta på Facebook eller I love Muhammad. Nej, det är kärlek är att du följer profeten Muhammad alayhi salatu wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Säg om ni verkligen älskar Allah, följ då mig. Följ Muhammad alayhi salam, då kommer Allah att älska er och han kommer att förlåta era synder. Så att sann kärlek visas i att man följer Allah subhanahu wa ta'alas beordringar och man följer profeten Muhammad alayhi salatu wasallam. Vi lär oss också en viktig sak från den här hadithen som jag indikerade på. Och det är när det kommer till da'wa, den här uslub al-hakim, att om du möts av en person som kommer med en fråga som kanske inte är så relevant för den här personen och du vet att det finns viktigare personer som berör honom eller henne, så ska du hänvisa personen till det som är viktigare. Jenny, någon ungdom kommer till dig, han ber inte, han säljer knark och han har flickvän och han frågar dig om det är haram och dricka, inte vet jag, Coca-Cola eller Red Bull eller något. Det är en fråga som det, varför frågar du det för? Då ska du istället svara med honom att det är haram att lämna sina salat. Det är haram att ha flickvän, det är haram att knarka och så vidare. Få honom på viktigare banor. Genom han slutar dricka Red Bull, kommer han gå till Jannah? Nej. Så att man försöker få folk på rätt banor. Och det händer ibland att folk ibland ställer frågor som: är det här verkligen det viktigaste för dig just nu? Man fattar att den här personen, yani han har missat viktigare saker. Har du lärt dig tawhid? Har du lärt dig aqidah? Har du lärt dig wudu? Har du lärt dig salah? Eller du frågar om saker som är mindre viktiga. Allah al-musta'an. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab fadlil kabir. kapitlet om de äldres förträfflighet. De äldres förträfflighet. Och författaren nämner i detta kapitel 5 hadither som har ungefär samma innebörd. Jag kommer läsa alla 5. Första är hadith Abi Huraira där han säger att profeten alaihissalam sa: Man lam yarham sagirana wa ya'rifu aw ya'rif haqq kabirina falaysa minna. Den som inte har rahma över våra små eller yngre och känner till de äldre status är inte från oss. Och en liknande hadith från Abdullah ibn Amr ibn al-As från profeten alaihissalam att han sa: Den som inte har rahma över de små och känner till våra äldres rättigheter är inte från oss. Och också hadithen är en exakt liknande fast från Amr ibn Shu'aib från hans farfar: Laysa minna man lam ya'rifu haqqa kabirina wa yarhamu saghirana. Han är inte från oss den som inte respekterar eller känner till de äldres rättigheter och har barmhärtighet över våra små. Och hadith Abi Umama att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Man lam yarham sagirana wa yujillu kabirana falaysa minna. Den som inte har rahma över våra små och respekterar våra äldre är inte från oss. Och alla dessa hadither yani är autentiska. Så vad är det vi lär oss av dessa hadither? Att ha rahma över de små och att respektera de äldre. Och att känna till de äldres rättighet. Och här nämner ulema som Sheikh Abdelrazak i förklaringen här att du kan inte riktigt respektera och ge de äldre deras rättigheter om du inte känner till dem. Eller hur? Respektera de äldre och ge dem deras rättigheter. Så vad är deras rättighet? Därför nämndes det i hadithen: Man lam ya'rifu. Det som inte känner till de lärdas rättighet. Så att al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Kunskap kommer först. Att vi lär oss om de äldres status, de äldres rättigheter i islam. Och sen kommer vi till att praktisera det. Som nämndes i den andra riwayen: Wa yujillu kabirana. Och yuwaqqir kabirana. Det finns två hadithen. Den som respekterar och yani ärar de äldre är inte från oss. Den som inte respekterar och ärar de äldre är inte från oss. Så det är från islam att känna till de äldre status. Här finner vi också ikhwa att profeten alaihissalam använder ordet laysa minna. Han är inte från oss. Han är inte från oss. Den som inte respekterar de äldre och har rahma över de små. Och han är inte från oss betyder att han yani är inte från de som följer min sunna. Eller han är inte från de som har full iman. Han har brist i sin iman. Den som har brist i dessa saker. Så vad är det första? Att man ska känna till de äldres rättigheter. Och att man ska respektera dem. Och det kommer att nämnas exempel på detta i senare kapitel i boken. Att respektera de äldre. Att inte yani sänka de äldre till nivån av de yngre. Att man pratar med folk som att de är på samma nivå. Den här mannen, han är äldre muslim. Det kan vara din pappa, det kan vara din farfar. Det kan vara en äldre man i moskén. Tala inte till honom som du talar till en person på gatan. Som du talar till din kompis. Utan tala till honom med respekt. Och gör du till det, läsa minna. Då har du den här bristen i din iman. Så att respektera de äldre är gärna ifrån att respektera Allahs lagar. Som det kommer att nämnas i kapitlet efteråt. Så att det här är från islam. Och det är någonting du belönas för. Att respektera de äldre i islam. Att ge dem företräde. Öppna dörren, ge dem plats i bussen. Du ska servera någonting, du ska bjuda på någonting. Khalas. Kebber, kebber. Vi kör nästa vecka. Kebber, kebber. Yani, ge företräde till de äldre. Taib. Varför? För den här mannen, han är äldre än dig. Han har mera hikma än dig. Han kanske är svagare än dig. Och behöver respekt. De säger också här, de ulema, att han har gjort mera goda gärningar än dig. Dyrkat Allah kanske i 30, 40, 50 år. Ska du inte respektera honom för detta? Han kanske har en högre status hos Allah än dig. Och en annan punkt är också att respektera de äldre. Varför? För att du ska älska för din broder det du älskar för dig själv. och du ska bemöta andra så som du vill bli bemöten. Hur vill du att ungdomar ska behandla dig när du blir gammal? Vill du att de ska skrika på dig respektlöst? Vill du det? Nej, du vill att de ska respektera dig. Chalas, respektera dem. Du vill att folk ska ge dig företräde. Ge dem företräde. Förstår ni? Så att det är en viktig punkt. Och att man inte är respektlös mot de äldre. Som det nämndes, som Sheikh Abdul Razak också nämnde här i förklaringen, från en av Salaf, jag tror det var Yahya ibn Yahya, som sa att det har sagts att den som är respektlös mot de äldre kommer Allah låta leva tills folk också blir respektlösa mot honom. Igen, Allah kommer göra dig gammal och ungdomar kommer att behandla dig respektlöst. Kama tudin tudan. Så som du är kommer folk att vara mot dig. Så mashallah, islam har gett alla deras status. Vi respekterar de äldre. Det finns ett tillägg i Musnad Imam Ahmed. I alla fall, vi kan ta tillägget. Och det är وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. Och han är inte heller från oss den som inte känner till våra lärdas status. Han är inte heller från oss den som inte känner till ulemas status. Subhanallah. En person känner inte till ulemas status. Att de är profeternas arvtagare. De som förmedlar islams budskap. De som kallar till islam. Och lär folket halal och haram. Och håller folk på den rätta vägen. Om man inte känner till deras status. Så är man ute och cyklar. Han är inte från oss. Så ulema ska respekteras. Och inte prata till dem respektlöst. Som vilken människa som helst. Utan de ska respekteras. De är profetens arvtagare. Och idag finner man mycket respektlöshet mot ulema. Att de talar respektlöst. Och vi talar här om ulema från Ahlul Sunna självklart. Ahlul Bid'a är en annan femma. Ulema av Sunna. De är inte ma'asumin. De kanske gör ett misstag. Alla människor gör misstag. Eller hur? Kull ibn Adam khatta. Och till och med ulema gör fel. Det finns ingen som är felfri. Som Imam Malik sa att ingen är felfri. Förutom han som ligger i den här graven. Profeten Muhammad a.s. Så varenda alim efter profeten Muhammad a.s. har gjort någonting som är fel. Det finns ingen som har 100% rätt i allt han har sagt. Vi människor, vi glömmer. Men om en lärd person från Ahlus Sunna gör ett fel, khalas. Vad säger profeten Muhammad a.s.? Om han gör ijtihad och han har rätt, han får dubbel belöning. Om han gör ijtihad och har fel, han får en belöning. Han får en belöning av Allah. Han är ursäktad. Har du då rätt att gå och kritisera honom och säga fula saker till honom? När Allah har belönat honom? Nej. Han får belöning för sin ijtihad och du får synd för ditt baktal och din smutskastning av denna ahl. Förstår ni? Så att respektera ulema och tala till dem på bästa sätt. Med respekt. Och sen nämndes det också i hadithen att han är inte från oss den som inte har rahma mot våra små. Mot de som är yngre. De ska man ha rahma till. Och inte vara hård och sträng. Slå barnen och misshandla barnen och skrika på barnen. Man ska ha rahma mot barnen. Som hadithen som vi nämnde tidigare. Då mannen kom till profeten a.s. och han såg hur profeten pussade ett av sina barnbarn. Al-Hassan eller Al-Hussein. Så sa han, wallahi, jag har 10 barn, jag har aldrig pussat någon av dem. Och vad sa profeten a.s.? Jenny, vad ska jag göra med dig om Allah har tagit bort rahma från ditt hjärta? Och i vissa hadither, men la yarham la yurham. Den som inte har rahma kommer inte få rahma. Så det är rahma. Och det kommer nämnas senare här att pussa barn, att krama barn, att leka med barn och så vidare. Det är rahma. Inte att vara så diktator mot barnen och stick härifrån och slå dem och skrika på dem och inte ge dem uppmärksamhet. Utan man ska ha rahma mot de små. Mashallah. Så alhamdulillah att Allah har gett oss denna vackra religion med dessa vackra etik och moral som finns i denna religion. Må Allah subhanahu wa ta'ala förlåta oss och må Allah vägleda oss till den bästa karaktär, för det finns ingen annan än honom som vägleder till denna karaktär. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.